Patrik heter jag alltså. Har en fru och en dotter. Och vi bor i Stockholm, eller Solna i Stockholm. Men dessförinnan bodde jag här i Partille i ganska så många år. Och är nu tillbaka igen där allt började. Så att jag har lärt Martin Mäl allt han kan, om det är någon som undrar varför han inte kan så mycket, så är det mitt fel. Jag jobbar nu på en organisation som heter Ekumenia. Det är en ungdomsorganisation, en kristen ungdomsorganisation, där bland annat den här kyrkan är ansluten. Det är ungefär 500 föreningar runt om i landet som är anslutna till Ekumenia, 35 000 medlemmar ungefär. Jag tänkte kolla hur många här är mellan 16 och 25 år gamla. Så det är ju ganska så många. Är du 16? Nej. Alltså alla vet inte riktigt hur gamla de är heller ens. Men det behöver man inte veta. Det är okej ändå. Det kan lätt bli fel. Ni som är mellan 16 och 25 år gamla, får ni tidningen Ikon hem gratis i brevlådan? Det är nämligen så att är man medlem i Ekumenia, och det är man om man är medlem i någon aktivitet i den här kyrkan till exempel. Är man då medlem i Ekumenia och föreningen, alltså SMU i Sävedalen, också är medlem i någonting som heter registerprogrammet Repet, där man knappar in alla sina medlemmar så man ska slippa skicka in blanketter varje år, då får alla medlemmar hem ikon gratis. Det är en jättebra deal, eller hur? Så att be Karin fixa det. Jag undrade precis innan om Martin kunde en sång, och han kunde inte den sången. Den går typ så här: en konduktör, jag åker spårvagn och Jesus är konduktör. Är det någon som kan den där? Ingen. Ja, ni behöver inte komma upp och sjunga alltså, utan ni bara erkänner om ni kan den. Ska bara hjälpa det. Det är någonting, alltså en sång som man sjöng, det är några, precis, mer i min ålderskategori som kan den där tydligen. Det var när jag gick i söndagsskolan i alla fall, så sjöng man en sång som var typ att Jesus var konduktör och var någon spårvagn mot himlen och någonting. Och så gick i alla fall refrängen så här: det går så lätt, lätt, lätt när man är frälst, frälst, frälst. Det går så lätt, lätt, lätt när man är frälst, frälst, frälst. För några år sedan, jättemånga år sedan, alltså säkert 15 år sedan, kanske ännu mer, så var jag tillsammans med en kör på ett ställe och vi skulle sjunga på det där stället. Jag skulle i sig inte sjunga så mycket, utan jag skulle predika. Men hur som, när vi kom till det där stället, någonstans i Småland, det snöade som hejsan i alla fall den dagen. Och vi kommer dit, så möts vi av en pastor som har det här leendet. Vad roligt att ni kommer hit, välkomna. Och det är så underbart att få tjäna Herren, välkomna. Och så vi var ju där i två dagar, alltså lördag och söndag. Och han såg ut så här exakt hela tiden. Åh, allt var så fantastiskt och allt var så underbart bra liksom. Och på något sätt är det så. Vi ger emellanåt, vi som är kristna och vi som är med i en kyrka och så här, vi har inte liksom exakt den där överdrivna smilet alltid, men vi ger någon slags intryck om att det är väldigt fantastiskt bra att vara kristen. Hur många är det som var på sin första gudstjänst här? Det var några stycken. Ja, några som ungefär, de som inte vet hur gamla de är. Ja. Och man kan lätt få det intrycket när man möter kyrkan och man möter människor i kyrkan, att allt är så fantastiskt. Tyvärr är det ju så där att många som mår dåligt, eller många som går igenom perioder när man inte mår så bra, säger så att då orkar inte jag gå på gudstjänst. Det är inte helt ovanligt att man kanske kommer för sent till gudstjänsten, när gudstjänsten redan har börjat, så man ska slippa hälsa på alla. Och sen går man innan gudstjänsten tar slut, så man ska slippa hälsa på alla. För det är så jobbigt att möta människor när man inte mår så bra. Och jag vill läsa en text ifrån Bibeln, ifrån Gamla Testamentet. En av de av småprofeterna kallar man den för. Och det berodde inte på att de var så små, utan det beror på att det är väldigt korta texter. Och det är en profet som heter Habakuk. Det är ett rätt roligt ord att säga, eller hur? Habakkuk, ska vi säga det? Ja, man får inte säga Habakkuk så ofta, så det gäller att passa på när man väl får tillfälle att säga Habakkuk. Habakkuk i alla fall säger så här, det är man, ja, man hade lite annorlunda namn på den tiden. Det är alltså en utav Guds profeter. Profet är alltså den som säger det Gud vill ha sagt. Det är en profet. Så han är alltså Guds röst. Och det står med i våran bibel. Och det är det första profeten Habakkuk säger är detta. Hur länge, Herre, ska jag ropa utan att du lyssnar? Kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in. Varför låter du mig bevittna ondskan? Hur kan du åse förtrycket? Våld och skövling vart jag än ser. Tvister blossar upp. Split måste jag uthärda. Så förlamas lagen. Rätten kan inte hållas vid makt. De rättfärdiga är omringade av gudlösa. Så hålls en förvänd rätt vid makt. Hur länge, Herre, ska jag ropa utan att du lyssnar? Säger profeten. Ska vi be en kort bön till tillsammans? Herre, tack för att du är här med oss ikväll. Om vi har varit på gudstjänst väldigt många gånger, eller inte så många gånger, om vi var laddade för att gå hit ikväll, eller om vi gick hit för att vi inte hade något bättre för oss, om vi mår bra idag eller om vi har en dålig dag, allt detta känner du, allt detta vet du, Herre. Och tack för att du är den som vill möta oss där vi befinner oss. För att vi inte behöver göra om oss för att passa in i din famn, utan att vi får komma sådana som vi är. Amen. Tänkte att vi skulle kanske mynta ett nytt uttryck idag för att få tillfälle att säga Habakkuk lite oftare. Jag känner att det är ett jätteroligt ord. Habakkuk-dag. Har ni haft en sån någon gång? När man missar bussen. Och det är ju nästan alltid november och det regnar och det är sånt tandläkarväder ute. Och Gais förlorar. Ja. Såg ni att Gais har en spelare nu på prov som kallas för Jan Banan? Eller han heter Jan Banan, en norrman. Det var ju... Eller när man har feber till exempel. Eller när man just har fått tillbaks tentan och så insåg man att man inte fick godkänt. Vi har säkert varenda en fullt av sådana här Habakkuk-dagar. Och nu tänkte jag att ni 2, 2, 3 och 3, 4 och 4 bara kort berättar om så här Habakkuk-dag eller en Habakkuk-tillfälle som ni har haft den här veckan som har varit. Okej, okay, kör. Det var inte så... Det här liksom, det var ni med på noterna på en gång. Livet är ju inte alltid så där jättetoppen. När du är med om en Habakkuk-dag eller när du är med om ett Habakkuk-ögonblick eller tillfälle, skulle du säga att då är Gud verkligen nära? Eller skulle du säga att då är verkligen Gud långt borta? Det kan du bara tänka själv. Vi behöver inte prata om det. Och jag vill säga några ord ikväll, och det är framförallt riktat till dig som tycker att livet består bara av en massa Habakkuk-moment och Gud är så förfärligt långt borta. Hur länge, säger profeten, ska jag ropa utan att du lyssnar? Han ber och Gud, han lyssnar inte. Det är ju det han säger. Det är det han upplever det som, att det är meningslöst att be. Hur länge ska jag liksom be dig att gripa in mot våldet, och våldet här är orättvisor och sånt som vi ser runt omkring oss. Hur länge ska vi hålla på och be utan att du griper in? Alltså, Gud är tyst. Du kanske tycker att det är svårt att tro, och du känner kanske inte att Gud är så nära dig längre. Det kanske du har gjort tidigare, eller kanske aldrig har gjort det, men du känner liksom inte att Gud är med dig på något sätt. När du läser Bibeln och du försöker läsa Bibeln, så är det ganska torrt. Och du kanske går på en gudstjänst och gör det för att någon annan tyckte att du borde gå. Och du försöker be, men det är som om bönen är totalt död. Det är liksom meningslöst. Du lever kanske i något slags konstant Habakkuk-liv. Alla pratar liksom runt omkring dig så här. Hur god Gud är. och du undrar om Gud är överhuvudtaget. För några år sedan så, när jag jobbade här i församlingen, vi hade konfirmation och några konfirmandgrabbar, vi hade haft en andakt så där, och det hade varit jätteskön stämning och väldigt, väldigt många hade mött Gud. Det är inte alls ovanligt när man möter Gud att man börjar skratta till exempel, eller att man börjar gråta, eller att man liksom, kroppen har behov av att reagera. Det är inte alls ovanligt. Det är inte alltid så, men det händer ibland. Och det hade varit en sån kväll när väldigt, väldigt många hade liksom upplevt Gud och väldigt många hade gråtit. Och så gick runt och alla skulle gå och lägga sig, och vi gick runt och sa godnatt. Så var det några grabbar som frågade mig. De hade inte upplevt någonting. De hade suttit med och tittat och de hade liksom inte känt någonting överhuvudtaget. Och då frågade mig, betyder det att den helige ande ignorerar oss? Jag tycker det är en bra fråga. Vad betyder det egentligen när Gud är tyst? Vad betyder det? För någonting betyder väl det, eller? Alltså, vi har ganska lätt att förstå vad det betyder när Gud talar liksom. När vi känner mycket, när vi upplever mycket och när det liksom bara, oh, allting är toppen. Det förstår vi. Men vad betyder det när Gud är tyst? Jag tycker det är en bra fråga. Och det är allt för ofta att den kristna undervisningen, eller liksom när vi i kyrkan ska tala om det här med Gud, att det är allt för ofta förvandlas vi till den här överdrivna pastorn som jag pratade om i början. Alltså, undervisning förvandlas till någonting som ska retuschera verkligheten. Det som kallas för livet typ är inte gott nog i sig, så försöker vi retuschera det. Bara du vänder dig till Jesus så kommer känslorna att komma. Om du bara läser Bibeln så kommer du förr eller senare att lossna, och så blir det jätteläckert. Be så kommer det här ordna sig. Och så hör man predikningen av det slaget. Och allt för många som möter den, när man har det som jobbigast så ska man höra att då ska man be lite mer så blir det bra. När man har det som mest tungt så ska man läsa Bibeln lite mer så blir det bra. Allt för många dukar under av det som man upplever som en kravbörda. Och allt för många av mina vänner som en gång i tiden faktiskt har upplevt Jesus, har fått vara med om olika saker, upplevelser, händelser, sett tydliga bönesvar, varit med om under, är inte längre med i kyrkan. Och när jag träffar dem så pratar man med mig, man är liksom, ja, man är ju artig om man vet att jag jobbar i kyrkan och att jag liksom har gett mitt liv för det där. Så man säger ju inte så mycket, men jag anar under ytan att egentligen ser man ner på mitt val och tänker, ja men det där var då liksom när jag var ung, eller det där var då när jag var konfirmand, eller det där var då, men nu är nu och nu har jag mognat liksom. Så vi kan prata om pelletspannor och fotboll och typ sånt, men inte om tron. Och jag undrar, varför är det så där? Den som en gång faktiskt har fått vara med om Gud, och så är man nu så långt borta, Gud är tyst, och man förstår inte riktigt hur man ska tolka att Gud är tyst. Så är det med livet med Jesus. Livet tillsammans med Jesus är det mest ärliga som finns. Det finns inget mer ärligt liv. Och precis som om du och jag ska försöka jämföra oss med de här retuscherade människorna, de vackra människorna som finns på liksom modemagasinens omslag, eller de gjorda människorna som finns liksom i Hollywoodfilmerna, så skapar det komplex i oss, för vi är ju inte sådana. På precis samma sätt så är det väldigt mycket kristen undervisning som skapar komplex i tron. När man målar upp en slags skönhetsideal av tron som inte har så mycket med verkligheten att göra. Alltså den tro som alltid ska vara lyckad, den är en retuscherad tro, det är ingen äkta tro. För förr eller senare så kommer ju bakslagen att komma. Förr eller senare. Och för de flesta av oss har det ju redan gjort det. Förr eller senare så känns Gud så långt borta att man misstänker att nu är det kört. Jag ska läsa en bibeltext till från Matteus evangeliet. Det är Jesus som säger i en predikan till en mängd med människor som har satt sig ner, och sitter där för att lyssna på Jesus. Så säger Jesus så här: saliga de som är fattiga i anden, De tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Det var en massa svåra ord här, rättfärdighet och salig. Men salig är en djupare glädje än att bara vara glad. Det är liksom någon slags glädje som går på djupet. Så. Saliga de som sörjer. Alltså de som sörjer, de ska ha någon slags djupare glädje, säger Jesus. Det här går inte ihop. Men Jesus vet något mer än vad vi vet. Jesus ser längre än vad vi ser. På något sätt är det att vara kristen, det är att veta hur det kommer att sluta en gång i tiden. Att vara kristen är att veta någonting mer än hur det just nu ser ut och hur det just nu är. Och vad en kristen är, har Jesus med sig mitt i det mörka. Det Jesus egentligen säger här, om man ska översätta det till svenska, alla de här saliga, de som är fattiga anden, de tillhör himmelriket. Det Jesus säger, Gud har valt att finnas med oss mitt i skiten. Mitt i vår värsta Habakkuk-dag, där finns Jesus. Jesus, han är ju med när vi är superlyckliga också, de få momenten av livet. Men de större delen av livet är ju inte sånt. Och där har Gud valt att finnas med. Alltså när jag försöker, inte när jag har lyckats. Gud är med i mina försök. För 12 år sedan är det nu, så träffade hon som blev min fru. Och då var hon inte min fru. Och vi träffades på en kristen konferens utanför Mullsjö. Och så ägnade vi den där första sommaren att skriva brev åt varann. Det fanns inte e-mail på den tiden. Och vi skrev vanliga brev till varann. Och så skrev vi brev varann så här fram och tillbaka på den sommaren. Och någonting som jag la märke till hos min fru, det som skulle komma att bli min fru, det var att hon pratade ständigt. Konstant. Hon babblade om precis allting. Prat, 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 prat. Hela natten. Prat, 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 prat. När vi åkte, bodde i tältet. Prat, 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 prat. När vi åkte bil. Prat, 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 prat. Prata om precis allting. Och egentligen är det lite konstigt. För jag gjorde också det hela tiden. Jag pratade också hela tiden. Om allt det som betydde någonting för mig. Liksom. Mycket hur vackra guys är. Alla skivor jag tycker om. Allt pratade jag om också hela tiden. En ständig konversation. Idag har vi åkt upp från, åkt ner ifrån Stockholm. Ungefär 50 mil. Tar några timmar och vi har knappt sagt ett ord till varann på hela tiden. Jag har haft på musik och så har vi liksom bara... Och jag skulle utan att tveka säga att jag älskar min hustru mer idag än för 12 år sedan när jag precis hade träffat henne. Jag tror du håller med om det också. Idag när vi sitter tysta i bilen, ändå när vi babblar konstant. Idag kan vi liksom känna att vi avslappnar i varandras närhet. Och vi behöver inte prata så mycket. Ni vet det pratet när man precis har träffat någon. Det handlar ju egentligen om att man ska lära känna varann. Man liksom ska... Så. Jag tror att det finns en parallell till det här på trons område. För vad händer med en relation med tiden? Med tiden... så börjar man bygga en trygghet hos varann. Och den tryggheten behöver vi när relationen stormar. För alla relationer stormar. Också min och Mias äktenskap stormar då och då. När hon skäller på mig helt utan anledning. Och precis så är det också med vår relation med Gud. När Gud blir så där obegripligt korkad som bara Gud kan vara. När jag inte förstår varför Gud... Men Gud, jag ber ju och du svarar ju inte. Men Gud, jag säger ju åt dig att du ska ta hand om det som är orättvist. Varför gör du inte det? Och så stormar ju relationen, eller hur? Också när jag går mina egna vägar. Jag vet att Gud vill inte att jag ska göra så, men jag gör det ändå. Så blir Gud sårad och ledsen. Det är klart att våran relation stormar. Men alla de här stormarna, de reder vi ut i äktenskapet men också i gudsrelationen. När vi har funnit en gemenskap som är djupare än bara den här allt i toppen. Ja, den håller inte så länge den där. Och tänk på hur människor som precis har mött Jesus beter sig. Det är ungefär samma mönster som hos en nykär människa. Det är bara woohoo! Man får vara med om mycket saker. För det är fräscht, det är skönt, det är liksom hormonerna, de sätter allting i sprätt i oss. Och det är bara liv, allt är bara liv liksom. Lyktstolparna är underbart vackra när man är nykär. Och det längtar vi ju tillbaks till. Det skulle vara fantastiskt att tycka att lyktstolpar är vackra. Men det håller ju inte riktigt för stormarna. För ska stormen, när stormen kommer, ska man klara av den, så måste man ha byggt ett ordentligt skydd också runt relationen. Och det är här som tystnaden från Gud märkligt nog kommer in. Det är där som rötterna får styrka. Det är där som tron blir någonting som håller när Gud är tyst. Alltså, jag vet inte om jag är begriplig överhuvudtaget. Förra sommaren så satt vi har ett ställe utanför Ockelbo, och vi satt ute och tittade på ett träd där några fåglar hade byggt ett bo. Små gula fåglar som, vad heter de? Talgoxar kanske, typ. Något sånt. Den storleken i alla fall på. De hade byggt ett bo där. Och vi satt och tittade, vi hade semester, och vi satt och tittade på de där stackars fåglarna som jobbade skiten ur sig. De flög, så ner i bot, och så väg igen, så kom de med mat i munnen, och så ner, och så väg, och så båda hon och han bara flög fram och tillbaks. Vi kallade dem för Fiffi och Fia. Och de jobbade konstant, för de hade barn där som behövde mat helt enkelt. Och de där slöa ungarna, de satt i det där bordet och bara mak, 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 mak. Liksom pip, 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 och så fick de mat, pip, pip, fick de mat, pip, pip, fick de mat. Och de bara fick och fick och fick och fick. Men sen vet ju jag att innan den där sommaren var slut, någon gång, vid något tillfälle, så tog Fiffi eller Fia någon av de här barnen eller fågelungarna och gav den en spark i baken och sa: nu måste du klara dig själv, nu får du flyga själv. När du är slut med att sitta liksom pip, 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 pip. Och jag tänker att nu du tycker att Gud är tyst, så har din relation med Gud kommit dit hän att det är dags för dig att flyga själv. Vid någon punkt, förr eller senare, så måste du flyga själv. Och vi längtar ju tillbaks till det där tillståndet när allting är toppen, när Fiffi och Fia tar hand om oss och vi bara sitter där i bot och vi behöver inte tänka på någonting själv, och de kommer med mat och vi bara, det är jättebekvämt, det är jättemysigt, det är jättehärligt. Men ska jag någonsin kunna bli en vuxen fågel, så behöver jag flyga själv. Så när du tycker att Gud är tyst, när du tycker precis som Habakuk att nu ber jag och du svarar inte, nu försöker jag, det händer ingenting. När du är i de momenten av livet, så tänk att då kanske du bara sitter och åker bil med Gud och ni är tysta, njuter av varandras sällskap. Habakuk sa: hur länge ska jag ropa, Herre, utan att du svarar? Och jag tänker att när jag har jobbet, när jag tycker att Gud är tyst, när jag tycker att det inte händer någonting, så tänker jag: vad härligt att Habakuk, en av profeterna i Bibeln, skriver så. Profeten Mika skriver ungefär lika samma sak. Profeten Jeremia skriver ungefär samma sak. Jesaja, så en efter en av Bibelns personer säger ungefär samma sak. Gud, varför är du så tyst? Tänker jag, då kan jag också få säga det. Och det är där som faktiskt min tro växer. Mer än när jag gråter och tycker allting är härligt och när jag upplever Gud. Det finns en amerikansk predikant, han heter Ronald Dunn. Han har sagt så här: de stora besluten i livet fattas inte helt plötsligt under 30 sekunders upplevelser längst fram i kyrkan. De fattas undan för undan under en längre tid när vi är ensamma i mörkret. När vi går igenom Habakuk-dagarna, när vi går igenom de här Habakuk-stunderna, det är då som de stora besluten i livet fattas, nämligen: hur hanterar jag dem? Vilket tillstånd du än befinner dig i kan föra dig närmare Gud, beroende på hur du reagerar på det. När vi har det jobbigt, så är det inte fel på oss. Det är inte vi som har gjort något fel. Det är inte vi som är konstiga. Det är inte vi som är undliga, utan vi är helt naturliga. Allihopa har vi det så. Och Gud är oss som mest nära just där. Det är jag helt övertygad om. Och det är då vi upptäcker att jag kan inte det här själv. Jag behöver Gud. När allting rullar på och när livet är toppen så tror vi att vi klarar oss själva. Men när vi inte klarar oss själva så ser vi också behovet av Gud tydligare. Det är inte något farligt när Gud är tyst. Håller du fast vid Gud också genom de perioderna så kan det visa sig vara de allra viktigaste perioderna av ditt liv. Låt oss be tillsammans och så fortsätter vi sjunga lovsång alldeles strax. Herre Jesus, tack för att du går med oss i alla dagar av vårt liv. I alla ögonblick som vi går igenom. Du ser att vårt liv går upp och ner. Och en del av oss går igenom mycket mer jobbiga saker än andra. Livet är inte rättvist. Och vi undrar så många gånger varför vi ska be och be utan att du svarar. Varför vi ska be och be och du fortfarande är så tyst. Jag skulle önska att du skulle lära oss att inte vara rädda för de ögonblicken, för de stunderna. Och hjälp dem som finns med här som just nu går igenom någonting som är så ofattbart jobbigt. Så att de undrar om man ska orka leva till imorgon. Därför att du ska ge var och en av dem kraft och styrka i det här ögonblicket. Tack för att du inte någonsin, aldrig under några som helst omständigheter överger oss. Du ser den som just nu känner sig övergiven av dig. Jag ber att du med din egen helige ande skulle komma till den personen och säga att du är inte övergiven.